There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinome solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Self-confessions. När jag är superfokad på leverans, typ har en deadline. Jag kan säga att jag tycker inte riktigt om mig själv då. Där har jag svårt att kliva ur min tunnel. Men sen har man ju hela, som vi båda, du har två barn, jag har fyra barn. Och då kommer ju det stora viet dundrande. Det är som en tsunami som bara trillar över en positiv tsunami.
Men det är
tsunami.
Så härligt.
Härlig, positiv tsunami.
Det är
tsunami.
Underbart att bli ett vi och bli en familj. Och samtidigt så har jag väl aldrig varit så trött som när jag var småbarnsmamma.
Och så finns det det finns inte ditt hemma och inga vedstockar och allt som man måste ha. Och så det är jävla massa nytt fix.
Precis. Och sen börjar det regna.
Jag tror liksom pandan skriker bara att nu vill jag få lägga mig ner. Och så kommer alla de här ekorrefix-grejerna när man vill ta lugnt. Och det, då strejkar man.
Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. När semestern kommer så är vi ganska många som funderar på hur vi ska få ihop våra egna behov och familjens och vännernas. Jag heter Carina Lundstedt och är producent och förläggare. Det är så roligt att just du lyssnar. Dela jättegärna poddtips med alla du känner. Det är väldigt lätt. Man trycker bara på den lilla pilen in till avsnittet. Och missa inte att gå in på Acast-appen eller där du lyssnar och prenumerera så att du inte missar något avsnitt.
Ja, och hej, jag heter Maria Borelius och jag är vetenskapsjournalist och författare och gör den här podden med Carina. Ja, jag tror vi är många som känner på semestern så behöver vi vila själva, vi behöver ta hand om vår hälsa och ladda våra batterier. Men samtidigt så tränger en massa nya behov på. Praktiskt, det är mera mat som ska lagas och det är städning och det är fix hemma när fler personer är i hemmet eller vid sommarstugan på dagtid. Och så har man ju släkt och vänner som vill umgås och allt är förstås jättetrevligt, men det kan bli för mycket. Och vi blir stressade just när vi behövde vila. Så hur kan man hitta den här balansen? Det är något som Carina och jag tänkte undersöka idag, och det tänkte vi undersöka bara för att vi funderar över det här så mycket själva, eller hur? Och idag när vi pratar om jaget och laget så tar vi avstamp i en av våra favoritfilmer.
Here I am with a ninth generation medicine man, and what do I want to ask him about? Getting closer to God? Nope. I want to discuss my relationship.
Since I was 15, I've either been with a guy.
Your underwear, my queen.
Just folded my delicates.
You are in so much trouble.
Or breaking up with a guy. I haven't had so much as 2 weeks just to deal with myself.
Ja, det här var en trailer för Eat, Pray, Love. Filmen som bygger på Elizabeth Gilberts bok med samma namn. Och som ni kanske vet så handlar den om en kvinna som går igenom en jobbig skilsmässa. Hon ligger på badrumsgolvet och känner att hela livet har kollapsat och att hon tappat bort sig själv. Hon trodde hon hade allt. Ett fint hem, en fantastisk man, en karriär. Men plötsligt så känner hon att hon inte har någonting. Hon är totalt vilse, hon checkar ut från vardagen ett tag, ja, i flera månader faktiskt. Hon reser till Italien, Indien, Bali för att äta, be och älska och lära känna sig själv på djupet. Men är det så här drastiskt man måste vara för att få tid för sig själv? Checka ut helt och hållet. Väldigt få har vare sig tid eller råd att göra en sån resa. Så frågan är, går det att hitta en balans mellan helheten och de egna behoven här och nu? Vi tänkte prata lite om det här utifrån våra egna liv och forskning och populära tv-serier och ett par filmer.
Du har väl träffat Elizabeth Gilbert, Carina?
Det har jag ju.
Ja.
2 gånger har jag träffat henne. Jag har haft henne på ett event här i Stockholm. Jag tror att det var 2010. Magisk kväll.
Hon är ju hur stor som helst. Alltså hon är ju en av världens största kvinnoförfattare.
Ja, hon var inte riktigt lika stor då, men jag var helt galen i den här boken, Eat, Pray, Love, när den kom. Träffade henne också i hennes hem i New Jersey, utanför New York. Fantastiskt. Och sen gjorde jag också för 5 år sedan en Skype-intervju som vi har haft ett litet klipp ifrån tidigare och tänkte dela några visdomsord ifrån även idag.
Men du, Carina, berätta i ditt liv, hur har den här balansen sett ut liksom? Jag tänker på så här, tonåren, det var ju för mig ganska mycket. Jag hade mycket stök hemma, men man tänkte ju mest på sig själv. Det är ju så.
Ja, men ibland kan man ju skämmas nästan när man tittar tillbaka.
Ego-time.
Ja, och vad jag kanske råkade säga till min kära mamma eller pappa. Ja. Det var så himla insnöat. Nej, jag var väldigt egocentrisk. Jag ville bort från den här lilla stan Växjö där jag växte upp, där ingenting hände. Jag ville upptäcka världen. Så jag tänkte inte så jättemycket på laget, vilket väl är helt normalt när man är en tonåring. För att då behöver man... Kanske, det vet ju du. Är det rent biologiskt?
Ja,
eller?
Det är biologiskt. Och hjärnan har alltså det här corpus callosum, det här som kopplar ihop höger och vänster hjärnhalva. Mm. Och skapar, så att säga, syntesen att vi kan se helhet både mellan fakta och känsla och sådär. Den är ju klar först när man är 25.
Mm.
Så att hjärnan är ju inte färdigvuxen. Och
Me, Myself and I är väl, i alla fall tänker jag, som har gått igen dessutom 4 barn med tonåringar och du lite där nu. Och så här,
ja,
det är ju sån.
Är ju där nu och kan se det från andra hållet. Ja. Och ja, men när det kan bli så här, åh, kan inte alla åka till landet en helg så vi får umgås och vara tillsammans. Och killarna skruvar på sig, de har andra planer som känns betydligt viktigare för dem att prioritera. Och man bönar och ber. Alltså, ibland går det.
Ja. Ja, nej, men det ska väl få vara så också för att laget ska kunna utvecklas. Men så kom ju liksom, och så börjar man jobba och då jobbar man som 17 och det är ganska ego. Men då kommer det ändå i alla fall för mig då det här liksom parbildning och sådär. Då lär man sig de första stegen i att börja maka sig. Men jag hade svårt för det där, alltså lätt med killar men svårt det här att bli ett vi. Jag var väldigt mycket att jag ville bestämma själv och passade inte så.
Och så skulle ni ses till middagen liksom?
När jag bestämde, ja. Men det var inte så himla lyckat.
Nej.
Och faktiskt så lärde jag mig mycket om vi när min bror omkom i en olycka. För då var min nuvarande man, dåvarande kille, så himla god med mig. Och det var bara så uppvaknande i vad ett vi kan betyda i svårigheter. Så det var ett första bra steg för mig. Hur var det för dig med liksom att upptäcka vi?
Nej, men alltså jag tror att du sätter fingret på det. Det är ju när man går igenom något riktigt jobbigt tillsammans. Anders var med om dödsfall i familjen. Då hade vi bara varit ihop i ett par år. Och ja, kastades in i allt det, vad en sorg innebär. Det är ju klart att då kan man ju inte säga så här, nej men jag har ingen lust, eller
det här var för jobbigt.
Det här var för jobbigt, nu vill jag vad vet jag, gå och träna.
Spela badminton.
Eller, och, ja, nej. Det förstår man ju, tack och lov, att det är det absolut viktigaste att vara nära varandra när det blåser hårt. Sen kan det ändå vara lite svårt, kan jag ju uppleva nu lite senare i livet. Så att ibland är det liksom odiskutabelt att det är det här som gäller. Annars tror jag man måste ha ett snack med sig själv om man inte vågar liksom vara närvarande i känslorna och stötta någon annan när det är...
Precis, men det är ju när det är kris. Ja. Men sen har man ju hela... Som vi båda, du har 2 barn, jag har 4 barn. Och då kommer ju det stora viet dundrande...
Ja.
Med, det är som en tsunami som bara trillar över en positiv tsunami.
Men det är
tsunami.
Så härligt.
Härlig, positiv tsunami.
Det är
tsunami.
Underbart att bli ett vi och bli en familj. Och samtidigt så har jag väl aldrig varit så trött som när jag var småbarnsmamma. Jag berättade för dig innan vi gick in här i studion idag att jag då utvecklade mina hotelldrömmar. någon gång, alltså jag var så utmattad med 2 barn och jag hade inte fått sova och... Och då var det någon gång då min man jobbade i Skåne och jag skulle sova hos min mamma med barnen i sommarstugan på Österlen. Och han hade en hotellnatt bokad för jobbets räkning i Ystad på det här Kurt Wallander-hotellet. Alltså om ni har läst Henning Mankels böcker som utspelar sig på Österlen, kriminalromaner av bästa klass.
Verkligen superbra.
Ja, då känner man till Hotel Continental i Ystad. Och där var det en natt bokad i Anders namn. Och då var jag så här, jag bröt ihop och grät tror jag. Och sen så, jag tror faktiskt att det var hans idé. Ska inte du ta den här hotellsängen istället för mig? Jag bara, va? Skämtar du? Ja. Det behövde han inte fråga 2 gånger. Och att sitta liksom ensam i en tom hotellmatsal, det var himmelriket just då. För någon annan är det ju inte det.
Nej, och det är ju faser lite
grann. Det är ju det som är så olika.
Men jag förstår det. Hur gamla var barnen då?
1 och 3,5.
Förståeligt. Jag kände också life. Det här. Ja, när mina barn var... Alltså när de var små allihopa. Jag hade just en son som frågade mig om den här tiden. Och jag vet det är som ett töcken. Jag förstår liksom inte hur allting funkade.
Men tänk att du är 4 barns
mamma. Nej, men det är så jävla sjukt.
Det är så coolt och stort.
Och då frågar ju en vän av ordning. Varför skaffar du 4 barn på 5 år?
På
det är ju en
år.
Väldigt bra fråga. Och det förstår ju alla att det är ju inte planerat. Det var ju så här att vi hade jättesvårt att bli gravida med Erika. Ingenting. Det var... ingenting. Sen fick jag ett utomkvedshavandeskap. Och doktorn som opererade mig sa att du kommer förmodligen inte få mer än det här barnet du har.
Jaha, okej.
Okay. Och sen så fick jag bara 3 barn till.
De bara kom.
Som bara kom. Och sen var jag ju tvungen att, så att säga, skicka ett brev till den här läkaren. Med en bild på de här barnen som inte skulle ha kommit. Så att,
men
i alla fall.
Fint.
Ja, men det här var ju helt underbart. Men jag var helt slut. Och det var så här att på kvällen när alla var lagda. Så var liksom bara så här. Åh, så skönt. Liksom den här egna tiden. Och jag och min man, vi slet som djur.
Den egna kvarten innan
ja, men
du somnade.
Någon jobbade i köket, någon la någon och så vidare. Så att det är ju en väldigt speciell fas i livet. Och har man då, jag tror olika också, för det beror ju lite på hur man laddar. Men jag behöver, jag är liksom en blandning av introvert och extrovert. Jag behöver inte jättemycket egentid, men ganska mycket egentid. Men du är lite blandning också, är det inte
jag känner igen mig väldigt väl i detta. Och jag tror nästan att mitt behov av egentid har ökat i takt med att jag har lärt känna mig själv. Och också
tycker... Hur då menar du att du...
Nej, men det är väl också att jag är så intresserad av personlig utveckling.
Ja.
Och det kan ju låta väldigt egoistiskt, men jag tycker att det är spännande hur man kan... lära sig och kontrollera sin stress. Jag tycker att jag har varit alldeles för stressad i perioder. Och jag vill inte vara en sån som skriker åt mina nära. Vilket ju har hänt. Har säkert hänt alla. Men under några år...
Har det verkligen hänt i din familj?
Ja,
det här var djup ironi. För det har hänt mycket som helst i min familj.
Men jag hade ganska mycket temperament. Alltså för mycket.
Ja. Hur blev du då då?
Nej, men att jag kunde bli väldigt arg för, alltså oproportionerligt arg. Min pappa var så, så jag tror att jag kan ha, om det är så att det är ärftligt, vilket det väl kan vara, så hade jag nog fått en släng av det. Han kunde bli fruktansvärt arg, så det var, ja. Och någon gång har jag känt att den här ilskan bara bubblar upp, för att, ja, men, och då ofta handlar det ju om att man inte har tillräckligt mycket sömn i kroppen.
Man är trött, man är stressad.
Och då kunde jag väl sakta men säkert börja prata med barnen om det när jag liksom bara såg, men det här var ju en reaktion som inte någon förstår. Och så sa jag det, men jag har faktiskt inte sovit någonting, eller jag satt och jobbade till klockan 2, och men det är så, när man inte sover så kan man bli helt, alltså man, ja. Det funkar inte som det ska. Och det där utnyttjar de ju sen. Då kunde det vara så att man bara var lite bestämd och sa att nej, men ät nu din spenat. Nej, det sa jag någonting. Men ja, nu ska vi åka så du får klä på dig. Och lät lite sådär. Och då sa de, mamma, nu är du trött igen. Jag bara, nej, men jag är inte trött. Du vet, de är ju smarta barn.
Ja, de är smarta barn.
Då liksom blev det där en litet
hävstång.
Vapen.
Men jag har en väninna, en väldigt klok väninna, Marianne, som sa till mig just när jag väntade första barnet, Erika, att kom ihåg nu, liksom, nu går in, för då började jag meditera precis under graviditeten. Jag hade ganska stressigt jobb, jag var programledare på tv och magen växte i direktsändning och liksom, jag var väldigt mycket trött. Och hon sa, nu måste du lära dig ta hand om din stress. För att ingen kommer någonsin komma att ta hand om det åt dig.
Exakt så.
Ja, och för mig har att hantera min stress har betytt att jag har behövt värna om min jag-tid.
Ja.
Och för att jag känner att har man en stor familj, lagtiden, den finns alltid. Och jag har full respekt för att det kan se väldigt annorlunda ut, till exempel om man bor för sig själv, så kanske man måste värna om sin lagtid.
Ja,
för jag-tiden sköter sig själv. Så det är olika faser av livet. Men där jag var då så och då meditationen har varit ett sånt där jag- stärkande, alltså. Och en del kallar det egotid, men jag har känt att alla har ju glädje av att jag är i balans. Så jag har inte ens känt att det var ett dugg egoistiskt, även om jag gjorde det först. Då kom jag på att, men det här är ju faktiskt väldigt bra för allihopa, mig själv och alla andra.
Nej, men det är ju snarare hälsotid.
Det är hälsotid,
inre hälsa.
Det är harmonitid. Så jag lärde mig det då, just därför att jag var så pressad, så började jag liksom fundera mer över. Och sen så när barnen är små, då är det ju allt det här Carina och jag, vi poddar här i en studio där innan oss är några som har småbarn, och vi sa just det liksom, det är så mycket med barn på golvet och de kräks och så vidare, men sen när barnen blir äldre kommer ju andra problem. Och då blir man pressad på ett annat sätt. Ja. Kanske inte mer långsiktigt psykologiskt. Mm. Mer än det här och nu. Spyor, fixa med mat, barn som är vakna på natten, sjuka, vabba, allt det här. Kommer andra typer av påfrestningar?
Nej, men som småbarnsmamma så gick man ju igenom en överlevnadsfas så. Och jag jobbade också som 17, jag startade tidningen Mama. Ja. Så att det var verkligen mamma-barn-liv dygnet runt. Ja. Och, så att för mig var det väldigt mycket den lilla familjen i fokus när jag var ledig. Ja, resa med vänner någon gång och så. Men jag kom snabbt fram till att jag inte var den som satte alla stora släktmiddagar och högtider i fokus. Mm. Eller partyn med dans på bardisken. Det var liksom inte det som jag längtade efter. Mm. Men det kan ju någon annan göra.
Ja, och det är ju väldigt olika. Men jag tror att man klarar två saker bra på något sätt, va? Har jag, i alla fall, jag klarar två saker bra. Och när familjen varit så krävande så har det varit familj och jobb, lillfamilj. Mm. Sen är det ju, jag älskar ju stora fester. Och jag älskar ju liksom, jag älskar ju party. Ja. Det är en del av mig som gör det. Men jag behöver inte ha det varje dag.
Nej.
Men
Nej.
Någon gång lite då och då.
Jo, men när man väl är på en stor fest så kan det ju vara alldeles, alldeles fantastiskt. Absolut.
Du vet. Och, men nu är det ju corona, så nu känns det ju där som bara som i någon dimma. Ja. Långt, långt borta. Men idag liksom, när skulle du säga att du idag hamnar i obalans?
Jo, men det är ju fortfarande när jag inte har sovit. Och
sömnen är viktig.
Ja, och när jag inte går upp i tid på morgonen. Mina morgnar, det tog ju många år innan jag förstod att jag själv behövde den egna tiden för att sen vara redo för familjen. Och oavsett om man behöver hjälpa sina barn att klä på sig och laga frukost till dem eller inte, så är det ju ändå att man vill, eller jag vill vara närvarande där i samtal och så vidare. Inte bara att man springer som skottspolar fram och tillbaka och tandkrämen flyger. Ja, så när de dagar då man känner att den här morgonrutinen funkar med just meditation, yoga, tid för reflektion, hasa runt i yogabrallorna länge, dricka te som kallnar, att det inte behöver gå så fort. Det är det bästa jag vet. Och sen kan jag vara supersnabb. Jag har blivit mycket bättre på att klä på mig snabbt. Innan stod jag velade i garderoben och bytte kläder. Jag bara slängde kläder.
För att det, liksom det kändes, eller det? Inget var rätt.
Det blev sån stress där. Nu har jag blivit, det där tar jag så. Det blir inte alltid så himla snyggt kanske. Men ja, jag är bättre på att fatta
beslut. Jag tycker du är
jättefint. Tack, jag har en liten hälsogrön tröja på mig idag.
En liten olivgrön. Och det passar väldigt fint.
Gröna, glammiga naglar.
Som matchar. Ja. Jättekul.
Ser ut som jag varit på party.
Party-tjej. Ja.
Ja, men du då? När är det liksom bara
kaos? Ja, men det är lustigt.
Kaos.
Alltså jag är också beroende av det här att komma på rätt köl på morgonen. Så det här har jag lärt mig. Och det är mycket det här komma upp. Jag har lite liknande som du. Får ta min lilla promenad ut någonting. Och så min meditation skapar väldigt mycket ljus. Och får jag inte riktigt där, kan jag känna mig gråare inuti. Och fräsigare, snäsigare. Så det är liksom en timmas egen tid. Och den är lättast att lägga på morgonen. Ja. Så jag känner igen det där väldigt mycket. Och sen,
och det är väl bäst på morgonen också. Det finns ju flera studier kring den här magiska morgontiden.
Ja, och nu kommer ju så himla mycket forskning också om det här blåa ljuset på morgonen. Som ju har en väldigt hög frekvens. Vi har ju, våra ögon kan ju se någonstans mellan 400 och 700 nanometer i den här frekvensen på ljuset. Och just det här högfrekventa ljuset är det blåa ljuset, morgonljuset. Det är ju det vi blir pigga av, för det är det som bryter av melatoninet. Det är därför, som Dr. Panda sa, som vi tidigare hade här, som med 24 timmars koden. När vi har massa blått ljus från skärmar på kvällen, så aktiverar det oss när vi egentligen borde sakta ner.
Väldigt logiskt.
Ja, väldigt logiskt. Ja. Så blått, att liksom låta ögonen möta det blåa ljuset på morgonen, det är ju välgörande. Så, och jag ser också det, jag har ju en sån här ring på fingret, en aura som mäter sömnrytmer. Och jag får alltid väldigt mycket poäng av, den är liksom väldigt fysiologiskt skapad. Det är ett samarbete mellan finska tech-människor och liksom såna här biologirytmemänniskor i Silicon Valley.
Så just det.
Tom Cruise har en sån här.
Ja, jag måste bara spara det till en sån, tror jag. Ja, det, det är en investering,
ja,
har jag förstått.
De kostar 1600 kronor. Ja. Så det är inte helt gratis, men det är inte astronomiskt heller. Så det, det var en fin julklapp jag fick av min man.
Men du nämnde panda, och apropå panda så brukar du ju prata om pandan och ekorren.
Ja.
Jag älskar ju det.
Ja, ja, precis. Och det tycker jag är ett väldigt bra sätt som jag brukar använda för mig själv och som jag har liksom jobbat fram. Det är ju så att vi har två nervsystem i oss. Vi har vår ekorre och det är ju vår doer. Ekorren kilar ju runt och samlar nötter upp och ner på tallstammarna och är igång hela tiden och väldigt ryckig och rörlig i sitt rörelsemönster. Och så är vårt sympatiska nervsystem också. Mm. Det är action. Det är lutter. Det är nu jävlar ska det hända. Mm. Det är Taylor. Det ska räknas. Det ska levereras. Vi ska segla över Atlanten. Mm. Vi ska skriva klart manuset. Mm. Projektet måste bli klart. Mm. Fan, nu ska vi få iväg ungarna till dagis. På med overallerna. Det händer nu. Mm. Det är ekorren. Ekorren är ju toppen. Men vi är inte gjorda för att alltid vara ekorren. För när ekorren är igång så rivs också vår kropp ner. Mm. Så kroppen blir det man kallar katabol. Alltså nedrivande av sina lager. Allt från att muskelsyntesen stannar av. Upplagring av näring och så vidare. Mm. Och då har vi det andra systemet. Det är vår panda.
Ja, pandan. Jag bara ler när du säger pandan.
Pandan. Pandan sitter och är rund och god och tuggar på några bambuskott. Och ser lite drömmande ut. Mm. Och pandan heter på engelska rest and digest. Vila och smälta. Mm. Så det är vi vilar, vi smälter mat, vi tar in saker, vi bearbetar. Mm. Och pandan är sömnen och meditationen och lugn samvaro. Man tänker så här, sitta med ett litet barn i fannen och läsa saga lite långsamt. Den energin är pandan.
Härligt.
Och ja, härligt. Och så vi behöver det också. Och det som är så intressant också med pandan. Förut trodde ju alla forskare att panda var ingenting. Mm. Ekorren var allt.
Ja.
Mm. Du vet, det är där vi får hjärtinfarkt, det är där vi blir stressforskningen. Ja. Mm. Men nu har vi börjat förstå att pandariket, alltså parasympaticus, är precis lika biologiskt aktivt. Så att lugn- och rosystemet har liksom en egen biologi. Mm. Det är vagusnervens samspel mellan mag och hjärna.
Mm. Mm.
Det är hela oxytocinsystemet, det här bindande.
Lite kort kanske om vagusnerven, om man inte vet vad det är. För det har vi faktiskt fått mejl om
och vi ska
från
göra,
lyssnare.
Ja, vagusnerven är jättehet. Det är länken som pratar mellan magen och hjärnan.
Ja, ja.
Och det är ju jätteviktigt att för hjärnan att kunna mäta om magen behöver mer mat, om den är full, om den är nöjd.
Mm.
Man talar om magkänsla. Det är mycket sånt som förmedlas via vagusnerven. Det här till exempel att om det blir, man sitter och äter mat och det börjar bråkas. Det är jag jättekänslig för.
Mm.
Och man känner att man plötsligt inte kan smälta. Alltså då är vagusnerven igång och saker. Jag kan inte smälta maten då.
Så en politisk diskussion, okej, men inte bråk.
Är bråk, alltså det är en lite vänligt lyssnande diskussion, men där, eller du vet att någon bara sitter och är taskig mot någon och pikar någon eller sådär. Ja, det beror på hur känslig man är för sånt, men jag är känslig för sånt.
Mm.
Men pandans rike är yoga, sömn, meditation, mindfulness, djupandning, där har du superpanda.
Mm. Mm.
Det finns ett kinesiskt ordspråk som är att den som kan djupandas är starkare än 10 lejon.
Vad fint.
Mm. För du har koll på din avstressning. Det gör dig stark.
Jag tog ett djupt andetag här.
Ja.
Man kan glömma bort det.
Ja, kan glömma bort. Det är ju snabbaste vägen in i pandan. Om man känner att nu är det så mycket ekorre så bara 3 djupandetag är ju direkt kontakt med pandan.
Men det här med sommaren, det är ju också förknippat med så mycket förväntningar.
Skojar du?
Man ska ha det så himla härligt.
Ja.
Och alla har kanske jobbat för detta mål.
Mm.
Det är ju inte säkert att det går att göra någon resa om man nu vill det.
Nej.
Men man kanske har någon sommarstuga eller något tält man ska
Eller nog vandra hem och vandra eller göra något,
husvagn, tillsammans. Något, man har planerat någonting kanske som ska bli den här återhämtningen som vi då ibland inte prioriterar. Och för många, speciellt kvinnor, så är ju inte semestern alltid den här vilan och återhämtningen som man har längtat efter. Nej. För att det blir krockar, krossade förväntningar, att man själv plötsligt kanske känner sig jätteledsen eller jättetrött eller
precis
bara vill sova, inte alls hitta på saker hela tiden som någon annan vill. Så det där är ju svårt faktiskt, att veta vem man ska vara där första, andra semesterdagen. Alltså för mig, om jag ska sammanfatta, så har det ju alltid varit ganska kast de första dagarna på semestern. Då har det varit ganska mycket skrik och bråk tills jag och de andra också säkert liksom sådär, lugnar ner sig lite. Och man släpper lite på förväntningarna. Jag tror att det kan vara något. Vad tänker du kring det här med förväntningar?
Det är ju så himla mänskligt, precis det du beskriver. Jag tänker ganska mycket att ekorren, alltså man är helt supertrött. Och när man får chans att vila så tar pandan över. Och den vill bara dra ner en i icke-aktivitet. Och så kommer du där med de där första dagarna. Och då ska du åka och storhandlas. Och man kanske ska in i det där torpet. Och då ska alla sängar bäddas upp. Och så finns det det finns inte ditt hemma och inga vedstockar. Och allt som man måste ha. Så det är jävla massa nytt fix.
Precis. Och sen börjar det regna.
Jag tror liksom pandan skriker bara att nu vill jag få lägga mig ner. Och så kommer alla de här ekorrefix-grejerna när man vill ta det lugnt. Och då strejkar man.
Jag sitter och surfar på sista minuten resor och regnet öser ner.
Så alla andra emotionella surdegar dyker ju upp. I familjen kanske dyker upp släktingar som man har lite någon semigrej med som måste redas ut och sånt där. Så allting lassas ju bara fett upp på bordet. Så att, och sen kan man ju ha också, om man lever med någon annan, olika förväntningar. Så till exempel, jag lever med en skåning som kommer från Kristianstad. Och jag vet inte vad det är med Kristianstad, men alla jag känner från Kristianstad är översociala. Eller de är inte översociala, de är bara ännu mer sociala än jag. Ja. Och han är outslitlig. Han är outslitlig med att träffa andra människor. Ja. Jag är mellanslitlig, men han är liksom fem växlar till.
Ja.
Så det kan vi bråka om lite grann till vi hittar vår rytm.
Och då bokas det liksom in härliga
Det är allt. Allt. Ju mer desto bättre. Kristianstad är på hela tiden. Medan Stockholm, är lite så här. Jo, men allt är ju jättekul. Men det blir bara så här väldigt mycket med alla olika saker. Då har ju covid kommit till min räddning.
Ja. Då går det ju inte att
hålla
på. Då är
det lite färre saker. Det är lite färre saker.
Lite balans där.
Ja, lite balans. Och det är ju inte att jag inte vill göra någonting. För det vill jag absolut. Det är bara att min panda liksom behöver få lite strokes mellan de här små utflykterna.
Och det här tycker jag är en nyckelfråga. Hur mycket struktur ska du ha när du är ledig tillsammans? Hur mycket ska du boka in? Hur mycket ska du inte boka in?
Vad tänker du om det?
Jag tänker att många, inklusive jag själv, ibland bokar in alldeles för mycket. Därför att vårt stora behov kanske är att bara sitta och, som min kompis Ernst Kirchsteiger, som jag skrev en bok med. Han brukar prata om att man ska sitta och tomglo ut.
Pandan tomglo, det är ju pandatid. Ja.
Och det är liksom inte att man har tråkigt, eller det kanske kommer kännas lite tråkigt efter ett tag. Men det är ju faktiskt då det händer något. Precis som man säger till barn. Att det är viktigt att ha tråkigt. Ja. Det är då
man vilar också, hjärnan.
Ja. Och så sätter kreativiteten kanske igång. Och du kanske går ut i naturen istället. Någonting som finns alldeles nära. Istället för att boka in det här storartade, vad det nu är.
Att man måste, och blir det så att du bokar för mycket grejer och så måste du boka av, eller...
Nej, men jag känner att jag är känslig för att boka in för mycket. Det är min man också, så där är vi väl ganska lika. Ja, han är nästan lite Gregers motsats där, att jag ibland får säga, jo men nu bokar vi in
ja,
det
men här. Alltså, ja, men alltså par är ju olika ja, liksom. Man ja. Har. Och det är väl också en viktig grej i allt det här. Jag kommer ihåg att jag var på en tjejresa för många år sedan. Och vi hade väl alla med varsitt barn. Och vi var på Lanzarote.
Mm-hmm.
Som precis hade öppnat då. Och det var jättehärligt att komma till värmen och superlyxigt. Vi bodde där på någon sån här vinganläggning eller något sånt där. Och så hade jag, för första sov inte min dotter på nätterna så jag var väldigt trött. Mm. Men sen, jag tycker om att gå undan och läsa och har alltid gjort. Och jag gjorde det så det var några middagar jag inte var med på. Eller liksom, jag behövde sova och sen låg jag och läste och sådär.
Mm. Vad skönt.
Och då blev det så här att några av de här tjejerna sen som jättenära goda vänner till mig kom och sa, Maria, vi tror att du har blivit anorektiker.
Nej men.
Ja, och det var ju all välmening. Ja. Men det var ju bara att jag hade behov av lite pandatid för mig själv.
Och, men du hoppade över middagen och då blev de
nej,
oroliga.
Nej, men jag beställde ju upp något till rummet istället.
Men de förstod inte det.
Nej, men liksom, så det är väl också viktigt just om man åker på resa med andra eller är på ett sommarställe med andra, att man både är lyhörd för sina egna behov men också kan vara lyhörd alltså, så att man inte tror att ens egen rytm behöver vara för andra.
Nej.
Utan, och jag som är mamma till fyra barn också, jag tänker på när mina fyra barn skulle börja på dagis. Två älskade och två hatade det. Så var det. Två älskade bara vara med andra barn och två ville liksom inte vara med så mycket barn hela dagen. De blev jättetrötta av det. Och vi är alla olika. Och man får också vara lite lyhörd för hur de övriga familjen liksom går och slår sina lovar. Och vem som behöver få gå undan och vem som, alltså det är lite olika.
En del behöver mer aktivitet än andra.
För att tycka att det är en bra dag. En del vill ha en helt inplanerad, det ska vaknas och sen ska det vara en tennislektion och sen ska det paddlas och sen ska det cyklas och så är det picknickkorg och så är det ditt, alltså för att de ska känna att nu var det en bra dag.
Jag blev helt matt här nu. Men tennislektionen är jag med på. Den brukar jag försöka boka in på sommaren när det går.
Som liksom vill ha gjort mycket så fasta aktiviteter på en dag. Och andra vill så här, nej men om någon ställer ut en härlig solstol i trädgården. Med en kudde och sen sätter man sig där med några...
Underbart.
Lite musik och...
Ett sommarprat.
Sommarprat och titta på något löv och... Det är fine. Ja, men eller hur?
Ja.
Folk är ju... Och det är också kanske det här att... Jag läste en så himla bra artikel i Storbritannien där jag bor. Och det var de som sa så här... De värsta diktaturerna skapas när folk tror... Eller, av sådana som vill andra väl.
Mm-hmm.
Alltså när man själv är besatt av att jag har hittat sanningen. Så här ska våra dagar se ut. Och sen ska man trycka det på alla andra. Det kan bli väldigt tufft för alla andra.
Så som du var när du började med antiinflammatorisk livsstil.
Precis.
Och det gick inget bra.
Det gick åt helvete. Ja. Och på samma sätt liksom när man står där. Och sen måste man ju ändå balansera det här. Liksom. Man har de här människorna som flyter runt kring en. Med att det ändå måste vara någon jävla ordning. Var väl en partiledare i Sverige. Det måste vara någon ordning, jävla ordning i ett parti. På samma sätt, det måste vara någon jävla ordning i en familj.
Alltså ja, men alltså alla kommer ju vilja äta middag.
Ja.
Och sen kommer någon undra, vad blir det till lunch innan dess? Liksom.
Precis. Och då får man liksom ha att nu äter vi middag. Man drar inte fram grejer klockan 5. För middagen är 7. Liksom. Så att det inte är bara en, för att köket kan ju också bli, känner jag så här, bara en enda kavalkad av grejer under hela dagen. Ja.
Och någon kanske fastnar där. Ja. Eftersom de andra någon, fastnar i solstolarna.
Precis, någon fastnar vid diskmaskinen. Typ, ofta kvinnan.
Vi nämnde ju Eat, Pray, Love här i inledningen. Det är att man ju kan få dåligt samvete för att man då tackar nej till en middag eller prioriterar
vad är finast? Vad är är det skämmigt att gå undan?
Ja.
Är det fint att alltid vilja vara med andra eller är det coolt att vara en sån som vågar gå undan? Vad tycker du?
Ja, men jag tror nog att alltså, sociala aktiviteter värderas ju väldigt högt. Alltså, om man skulle göra någon slags...
Om man är gruppaktiv, som det heter på dagis.
Ja, någon slags liksom, undersökning kring vem verkar mest framgångsrik eller något sånt där. Ja. Så är det ju
gissar jag, det skårar ganska högt ja. Att ha ett aktivt socialt liv.
Ja.
Det tror jag vi kan gissa att det ja. Är så i någon undersökning. Det är väl Dagens Industri som brukar redovisa den här typen av...
Jag har inte riktigt sett.
Vem som är så här, när man är lyckad.
När man
liksom.
Är lyckad. Är man
det
lyckad?
Var några år sedan jag ja. Såg en sån. Men hur som helst...
Å andra sidan så har ju Eat, Pray, Love som handlar om någon som sticker iväg helt själv ja. Till Italien och sen på något ashram och som verkligen gör sin egen grej. Den har ju blivit en sån otrolig film med Julia Roberts, snackis.
Ja, och boken är ju ännu bättre ja. Tycker jag. Ja, och du har läst den också
ja,
flera gånger,
älskar,
vet jag.
Ja. Älskar, jag läser den varje år.
Nej, men det är ju, tror jag, för att Elizabeth Gilbert sätter fingret på precis det som många kvinnor längtar efter.
Som du skulle uttrycka som?
Att komma i kontakt med sig själva.
Mm.
Och då säger ju
genom
hon,
egen tid, tänker jag också. Liksom,
ja, för vi behöver den där egen tiden. Vi behöver hitta dialogen med oss själva. Mm. Inte bara svara på andras frågor eller förväntningar. Eller tänka att nu borde jag göra det. Och sen fyller den personen år. Och sen får jag inte glömma bort det här imorgon. Och skit också. Det här skulle jag ha gjort redan förra veckan och det är ju hela tiden
den fyller år, den tar studenten, ja. Den har ditt och så vidare. Nej, men det är
och
ju
det vet man ju att kvinnor till den största delen har det projektledaransvaret i en familj och projektledaransvaret ökar när man har semester och är ledig.
Mm.
Och det tror jag är ett ämne som vi kan återkomma till någon gång. Det finns många familjer som har hittat en bra balans. Mm. Fler idag tror jag än för 10 år sedan. Jag hoppas det. Men när jag intervjuade Elizabeth Gilbert, då sa hon så här. Kvinnor behöver tillåtelse för själva tanken på att kvinnor ska ha makt att kunna kontrollera sina liv är fortfarande väldigt ny. Vad säger du om det?
Mm.
Att kvinnor behöver tillåtelse?
Det är en jättestor fråga. Jag tror att jag tittar tillbaka i min släkt och där har jag haft väldigt coola kvinnor. Alltså de har nog tagit sig det ändå. Men kanske inte att man på kollektiv nivå i samhället har erkänt det. Men de har fixat det här på andra sätt.
Mm.
Men det är ändå väldigt bra att se en kvinna som manifesterar det här och använder det för att göra den här resan. Och den här podden har ju ett fokus på egen utveckling och hälsa. Och jag tänker till exempel om man ska göra en hälsoförändring i ens liv. Då är det ju helt nödvändigt att få egen tid innan saker sitter.
Ja.
Sen när de sitter så är det lättare och då tar mindre tid att gå in på autopiloten. Mm. Men just när man ska förändra vanor i ens liv, det är ungefär som att börja ett nytt jobb. Då tar saker lite tid och lite tankemöda. Och att få gå undan då och vara lite för sig själv och tänka igenom saker. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och män har ju haft väldigt lätt liksom, kollektivt sett för att göra det här. Att spela golf fastän man har många småbarn hemma trots att det tar liksom 87 timmar att spela golf.
Ja.
Det tar ju hur länge som helst.
Det krävs oftast ingen tillåtelse där.
Liksom. Man tycker det är okej. Okay. Så det, nej, jag tycker ju Elizabeth Gilbert har gjort... Och det som jag tycker så mycket om med henne när hon pratar om det här, det är att hon är lätt i energin. För att när vi börjar prata om de här frågorna så är det så lätt att man blir liksom, vad ska jag säga, aggressiv och bitter i tonen. Och jag tror att den som är gladast vinner på något sätt. Va? Och hon har sånt ljus kring det. Så hon, med henne hela tiden, det är som en möjlighet, det är en positiv väg. Och jag vet med mig själv att det är ju då man får med sig andra människor. Inte när man blir den här sura, irriterade. Eftersom jag har varit sån själv också i vissa lägen.
Men det här handlar ju om kommunikation som nästan allting.
Det handlar om kommunikation.
I livet. Och jag tänker att inför en ledighet eller inför en helg eller vad man står inför. Så finns det olika förväntningar och olika behov. Och ett sätt kan ju vara just att checka in hos varandra. Vi brukar försöka göra det varje söndag inför veckan som kommer. Ja. Så här, hur ser din nästa vecka ut? Vad känns viktigt? Vad förväntar du dig? Och om man ska iväg på en resa eller ska vara ledig tillsammans, så kan man ju just ställa den frågan. Ja. Vad är din förväntan, ja, inför det är nästa vecka?
Väldigt bra,
och vad
väldigt
hoppas bra du tips. På? Och vad känns viktigt? Och då får man lite härliga svar från tonåringarna. Och då har liksom alla ändå fått säga.
Mm.
Ja, och då kan man finlira lite sen.
Jättebra,
så att det blir
tips.
Lite ja. Ja, som alla har tänkt
ja.
Sig.
Ja. Jättebra tips. Och då får man ju fram där. Någon vill vila. Mm. Någon vill äta god mat. Mm. Någon vill liksom ha jättemycket umgänge. Och det kommer vara lite olika.
Och så har alla fått säga det.
Ja.
Så att alla hör det.
Ja.
Och det tror jag är det viktigaste.
Ja. Ja. Och blir veckorna bättre då när ni har gjort det här?
Ja, därför att vi har mer inblick i varandras vardag.
Mm.
Så det tycker jag absolut.
Mm.
Sen behöver man ju checka in lite varje dag också. Men det är ungefär som att ha ett möte på jobbet. Alltså, eller en, ja, om du ska ha en konferensdag, en workshop. Att det också kan vara väldigt bra att börja. Liksom, vad är de olika i teamet då? Fråga, vad är förväntningarna på den här övningen? Så det är ju lite samma modell.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Carinas vårbakning.
Men alltså, jag tycker det är spännande det här. För nu har vi ju lyft fram liksom jaget, tiden som fintiden på något sätt. Va? Det är därför det är liksom lite den vi har. Men det är ju också så att det kan bli för mycket jag. Och jag tänker på, utan att gå in på några detaljer, för jag liksom vill inte hänga ut någon, men i en arbetssituation så jobbade jag en del med en person som hade varit en väldigt, väldigt uppburen industriperson. Och som var van liksom och var nästan en slags kung, kan man säga. Och ständigt blir speglad på sitt jag. Och jag förstår att det kan hända, men vad som kan hända då är ju att man börjar blanda ihop den roll man har med ens egen person. Och tro att, det är man själv som är 100 gånger bättre än alla andra människor. Och till slut så måste alla omkring en sån person gå och bära bara en stor spegel. Förr i världen kallar man ju för en första spegel. En spegel som visar upp för försten, titta så här fantastisk är du. Alltså för försten förväntar sig det av alla. Att egot är så stort och måste bara gödas av ständigt mer bekräftelse från alla omkring. Och det är ju inte det vi talar om. Eller hur?
Nej,
det här
nej.
Superegoismen.
Nej, utan ett hälsosamt
gränssättning. Hälsosamt gränssättning, ja.
Och ett tydligt exempel på just detta kan vi hämta från en filmklassiker. När jaget går från att förvandlas till att bli blind egoism, kan man säga. Och det är den gamla klassiken Wall Street.
From the director of Platoon, the next battle is in the greatest jungle of them all, Wall Street.
We're going down a drain, okay? The stock is plummeting.
When it hits 18... buy it all.
Something big is going down. I want you to fill out the missing picture.
Mr. Gecko, that's not exactly what I do.
Where you can trade your honor.
I could lose my license. That's inside information.
For power.
If you're not inside, you are outside. I want you with me, buddy.
Ja, det där var ju en klassiker som kom. Och jag hade precis flyttat hem från New York. Och den handlar ju om liksom den här finansmarknaden som bara ballar ur. Ja. Där alla till slut blir som vargar och bara tar sig fram med vässade armbågar och skiter i allt. Ja. Skiter i människors arbetsvillkor.
Alla ska bara mer.
Ja. Liksom, på vilka villkor som helst. Även om man själv nästan går under.
Gordon Gekko heter ju
Gordon Gekko, huvudpersonen. Ja, Michael Douglas.
Precis.
Och vem var det som spelade? Var ju
Charlie
Sheen som spelade den unga killen, ja, precis. Och så spelade ju hans pappa, den här fabriksarbetaren, Martin Sheen, ja. Precis.
Ja, det är ett klassiskt citat från den här filmen, och det är ju då Gordon Gekko och Michael Douglas som säger greed is good.
Ja, precis. Alltså egot står ovanför allt.
Att man blir så girig att man faktiskt
man skiter i alla andra.
Kliver över jaget, bokstavligen talat.
Ja, jaget står långt, långt över laget. Och det är ju inte det vi talar om.
Det är ju
om.
Inget ideal såklart.
Nej, men när om vi bara ska vara lite självutlämnande, när blir vårt eget jag för stort? För det är ju alltid en balansgång. Då kan jag börja med self-confessions. När jag är superfokad på leverans, typ har en deadline, då blir jag liksom, jag går in i en tunnel och ser bara den här leveransen. Och den som kommer fram till mig och frågar om något, ber om något, alltså den ska vara väldigt sjuk för att jag ska bry mig. För jag är inne i en tunnel då. Så här, en kläm eller en liten sån här, lite sår på tummen räcker inte. Nej, liksom det är bara, jag går ta hand om det själv. Utan jag kan säga, jag tycker inte riktigt om mig själv då. När jag är så här, nu ska jag, klockan 4 ska det här vara lämnat. Väldigt, väldigt stressat, stora leveranser. Då där har jag svårt att kliva ur min tunnel.
Ja, jag känner igen mig i det. Vi har ju på olika sätt jobbat med tydliga deadlines.
Det kan man säga.
Inom både journalistiken och bokvärlden och så. Man blir inte den trevligaste. Och då gäller det väl även här att försöka förklara för familjen att nu kommer det vara så här ett par dagar. Mm. Som jag lämnade ju ett bokmanus igår, så att jag är lite så här lyrisk och stolt.
Grattis!
Faktiskt. Klockan 23.00 igår lämnade jag detta manus som skulle vara inne igår eller idag, för att igår var då söndag och idag är måndag. Så att
spännande. Och du har varit på Mallorca och jobbat med det här också.
Ja, jag har åkt tillsammans med min medförfattare Ulrika Norberg. För att vi just skulle bara zooma in.
Hårdjobba.
Ja, och inte ha något lag, några familjer att ta hand om. Utan pussla ihop kapitel som vi då hade skrivit på olika håll. Så att det var en ynnest såklart att få jobba så tillsammans på ett hotell där det också fanns liksom service och så men det är också ett knep jag har haft, att när jag har haft möjlighet så har jag försökt ta hand om mig själv lite extra under de här mest pressade jobbperioderna. För för mig är det inte något självändamål att liksom sitta på golvet och käka burksoppa samtidigt som jag levererar, utan jag tycker att det kan väl vara supersmart att ha det lite trevligt samtidigt också. Sen får inte det trevliga ta över att bara, oj, nu fanns det en spa-meny här, ska vi boka en massage? Ja. Nej, vänta, vi ska faktiskt skriva klart en bok.
Ja, så att,
det kan ju lätt, man måste hitta balansen där.
Balansen, Nej, det är intressant. Katrina Juell, min vän och organisationskonsult, hon säger ju ofta det att producenten inom oss äter upp relationsbyggaren.
Mm, bra sagt.
Så att när vi är i det här hårda produktionsfas, många kan känna igen det. Och det kan man känna även någon som liksom är en jävel på att baka bullar. Alltså när de är igång med sitt bullbak, även om det är till för laget, det är liksom ingen mysperson som står där och bakar, utan det är det. Man producerar bullar. Och då, om någon kommer och bara, var är något tv-kanal eller någon, du vet, något sådär. Då gör man bullar. Så att producenten heter relationsbyggaren. Så är det väldigt tydligt i mig.
Bra sagt.
Men du, om man bara skulle sammanfatta jaget. Favoritaktiviteter hos dig för att odla ditt jag? Hotellvistelser.
Ja, hotell, men det behöver inte vara det. Nej. Det kan vara att vakna tidigt, faktiskt hoppa över den här meditationen ibland och bara läsa en fantastisk bok och före frukost och känna, wow, jag har läst 50 sidor. Ja, nu låter det som prestation också. Nej, men verkligen
något som
komma in
av
i bara en fantastisk roman. Promenera, göra ingenting, inte planera så mycket, låta saker hända. Det är väl det jag har behov av nu i alla fall, tror jag.
Ja, det är nog ganska lik. Men min meditation, min andlighet, hela den grejen. Att få gå, jag har ju mina andliga appar. Att få gå i kyrkan för mig själv. Jag går gärna för mig själv. Och jag har en kyrka jag tycker om att gå till, London. Och jag har en kyrka vid vårt sommarställe i Skåne. Och vid båda dem så är det, speciellt för den i Skåne så den är gjord precis, alltså de har tagit bort en del av de gamla kalkmålningarna och där finns ett helgon från medeltiden. Och hon och jag, vi har en bra relation. Så jag snackar med henne, Sankt Gertrud. Ja, hon är cool.
Sankt Gertrud.
Ja, hon är cool. Och hon var dessutom skyddshelgon för de psykiskt sjuka. Och det är ju ett område, jag är ju ambassadör för Fonden för psykisk hälsa. Så det ligger mig väldigt varmt om hjärtat, så jag gillar henne. Och sen så i England så har jag en kvinna som är begravd precis i golvet där jag sätter mig. Någon på 1600-talet. Vi har en bra relation. Alltså jag känner, jag sitter bra på båda ställena.
Så att hänga med helgon.
Ja, helgon liksom lite så här coola kvinnor. Det är det jag tänker. För att, det är därför jag ofta tänker det här att jag tycker inte om när kvinnor görs till offer i historien. För det har funnits så mycket starka kvinnor. Och vi måste komma ihåg dem också. Så det andliga är ett rum för mig som är väldigt härligt att vara i. Och naturen är ju ett underbart rum. Och sen liksom just bara så hänga, inte planera. Nej. Alltså nolltiden.
Spontan
noll
lunch med någon och sådär.
Jätteskönt. Verkligen. Du, laget då? Hur odlar du ditt lag?
Ja, men det är ju det som jag tror att jag redan nämnde här med att man ska liksom synka med varandra. Ja. Stämma av förväntningar. Man behöver kommunicera, inte hela tiden, men i alla fall någon gång per dag. Mm. För att vi är inte tankeläsare, i alla fall inte jag.
Mm.
Och annars så kan man ju ofta hamna i det här som man även kan hamna i på arbetsplatser. Att, ja, men varför har inte du förstått att jag känner så här? Ja, men du har ju inte sagt något.
Mm.
Jaha. Så det kan man ju faktiskt påminna sig själv om att det är ju bra att i alla fall nämna vad som känns viktigt.
Mm.
Liksom.
Mm.
Men sen behöver man ju inte hälla ut alla känslor vid frukostbordet varje dag. Vilket jag kan känna att det ibland, eller vid middagsbordet under min uppväxt, det var så väldigt mycket vad alla skulle känna så mycket och det fanns så mycket behov och det fick knappt skämtas och det blev liksom, det trampades på tår och det blir ju för mycket.
Det kan bli för mycket. Det är en balans.
Men man vill ju inte att alla ska sitta med varsin iPad eller telefon och titta på varsin tv-serie. Och så blir det inget lag alls.
Nej.
Det är ju inte min bild av semestern med familjen.
Och i den här laggrejen ligger för mig också lojalitet liksom. Mm. Och ställa upp för varandra och hålla ihop lite grann på något sätt. Och som du säger att man måste också liksom kunna inte vara för känslomässigt inkontinent.
Mm.
För det blir väldigt jobbigt för alla. Speciellt om alla måste ta del av allt när det är i processande. Mm. Mm. En sak är om man liksom gått igenom kurvan. Mm. Får jag göra bara en liten utvikning här som jag kommer att tänka på. Mm. För att i Storbritannien nu är det ju väldigt mycket diskussioner om Meghan och Harry.
Ja, just det.
Mm. De har ju flyttat till USA.
Mm. Mm.
Och det är ju uppenbart att prins Harry, den rödhåriga yngre brorsan till han som ändå ska bli kung, William, inte har mått bra under uppväxten. Mm. Och det tror jag vi alla kan känna sympati med. Men nu gör han Oprah Winfrey-intervju och han gör poddar där han går ut. Och mitt är någon slags terapi. Han har liksom inte kommit ut.
Det är en offentlig terapi nästan.
Offentlig terapi där han dischar ut vad han tycker om sin farmor medan hon har precis förlorat sin man och hur hans pappa var när han gjorde ditt och så. Jag vet inte vad som är rätt och fel. Det enda jag tänker är, det är bra att hålla saker lite i familjen. Mm. Och vill man reda ut grejer med någon så är det ju bättre att ta det direkt med den personen istället för att ta det i en podd.
Mm. Mm.
Det är bara vad jag tänker. Mm. Ja. Mm. Så lag för mig också lojalitet.
Ja. Ja.
Och det ger mig energi. Så att ställa upp varandra, hålla ihop.
Ja, respekt.
Vill man reda ut grejer, snacka med den personen direkt. Ja, inte snacka med andra.
Verkligen.
Sådana grejer.
Ja, att vara rak och tydlig.
Att vara rak mot den det gäller, inte
börja snacka skit
åt andra hållet.
Facebook.
Nej, verkligen inte.
Hur?
Ja. Så lagenergi är lojalitetsenergi för mig också. Mm. Och sen jag älskar släkt. Och jag älskar så här, och träffas massa vänner och bara, som man bara har känt länge och bara hänga och bara vara och mysa. Jag tycker det är underbart. Jag behöver inte göra det hela tiden, men jag älskar det verkligen.
Vänner som man kan liksom verkligen vara avslappnad med.
Ja,
vara
sig själv med. Nej. Noll
visa upp någonting. Nej. Utan
gärna känt ett litet tag så de vet. Eller nya vänner som känner en på djupet och där man kan vara sig själv. Det är ju helt underbart. Men däremot så, när jag var yngre, då var jag mycket så här, när jag började jobba på tv och sånt där. Då var jag ju på olika galor och sånt där.
Mm.
Jag tyckte det var roligt då. Nu har jag noll behov av sånt. Mm. Noll.
Det är ju tur att det inte är så mycket galor just nu då.
Det är noll galor. Eller det kanske är galor, men jag är inte bjuden på dem i alla fall. Så att, det är väl inga covid-grejer. Nej, men jag har inte behov av att stå bredvid någon kändis. Alltså det ger mig ingen kick. Ger det dig en kick att stå bredvid någon kändis på någon gala? Du gör ju en del sånt via ditt jobb. Det gör vi ju båda.
Ja. Nej, men nu är det ju så länge sedan så att man knappt kommer ihåg. Alltså jag kan tycka om den där glamouren någon gång emellanåt. Att få gå på bio, någon filmpremiär. Alltså det var ju mer när jag jobbade och var chefredaktör och så som jag blev bjuden. Så det är ganska länge sedan. Mm. Och när jag jobbade som journalist så fick jag intervjua en och annan filmstjärna, Johnny Depp. Så här. Det är ju klart att det var coolt. Men det är mer en
yrkessituation.
Liksom.
Ja, men det är ju coolt för att det är coolt att ha gjort det.
Ja, ja.
Men jag tänker liksom de sådana, du vet, jag har intervjuat så här Madonna i London och han som spelar Harry Potter och Jane Fonda och Tom Cruise och så vidare. Ja. Men jag kan ju inte påstå att wow, vilka fantastiska personer det var. Och det var ett helt underbart möte och det förändrade mitt liv. Nej. Det kan jag ju inte göra. Då har jag trevligare vänner privat. Ja. Faktiskt.
Men med Elisabeth Gilbert kan man säga det.
Ja,
faktiskt.
Det kan man göra.
Det finns några man har haft förmånen att få träffa. Mm.
Det är också spännande att när det gäller jaget och laget, att när vi är med om stora upplevelser, natur, konst, musik, andlighet, upplever saker tillsammans, så ställs vår hjärna om. Så det är ju inte så att våra behov heller är fixa och skrivna i någon slags runsten. Utan det skiftar ju. Allt efter hur vår hjärnkemi och vår omgivning och vår dagliga biologi och våra behov och våra förväntningar. Allt liksom, det är ju ett ständigt flöde, ungefär som ett hav i huvudet. Så att vi kan ju ställa om det där. Och jag tycker ett sånt bra exempel, jag kom gående på en gata och var så himla stressad, du vet. Och jag tänkte, åh, jag är så otroligt viktig, för jag har ju alla de här sakerna att göra. Och rynkad panna och sådär. Och så gick jag förbi en liten kattunge. Och då bara smälter man ju. Plötsligt har man tid att titta på den här lilla kattungen. Och allting smälter. Och plötsligt är man inte den viktigaste i universum. Utan man är ett med den här kattungen och med naturen och med hur fantastiskt livet går vidare här, här lilla kattungen.
Det är därför det är så bra katt.
Det är därför det är bra katt. Ja, precis.
Ja.
Men det är ändå intressant det här att vi pratade om det i en familj. Liksom, man har både behov av att alla ska få lite grann göra sin egen grej. Men också att man har någon slags lagdisciplin. Och jag kan känna då ibland, jag funderar på om jag blev för så här. Nej, men nu är det lunch, nu är det middag, nu ska vi gå ut liksom för så här. Stins, nu kör vi. Och det är lite intressant, för laget kan ju gå för långt.
Ja, ja.
Och om man drar laget till sin extrema ända, alltså ultra, ultra extrema ända, då kan man ju i andra ändan få ett samhälle där individen till slut inte har något värde och inte ens har något att säga till om. Och man bara måste underkasta sig helhetens behov, som till slut regimen uttrycker det. Regimen säger, vi företräder folket, du kan bara hålla flabben. Och mest skrämmande exempel på det, vi har ju sett i Nazi-Tyskland och så vidare, Stalin, Sovjet. Och nu har ju den här fascinerande tv-serien rullat.
I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Alfred. I had another name.
Ladies, I have to let you go. It's the law now.
They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise?
Run. Ja, det där var ju ur Handmaid's Tale. Som jag har varit helt fascinerad av. Men du gillar inte riktigt den, Carina.
Alltså, jag har inte varit i liksom tillräcklig balans, höll jag på att säga. För att
kunna se.
För att se. Nej, men jag har bara sett några avsnitt av säsong 1. Och det är ju några år sedan nu.
Ja.
Och jag mådde så jäkla dåligt. Jag kände, nej, jag kan inte vistas i detta. Så
i detta sjuka landskapet.
Det är möjligt att jag kan det någon gång senare i livet. Mm. Men jag har inte, jag har prioriterat andra tv-serier. Ja, ja. Men vad kände du när du såg?
Ja, det som är intressant är ju att Margaret Atwood, allt hon beskriver som kvinnorna råkar ut för, är ju saker som finns. I olika länder. Det finns könsstympning. Mm. Kvinnor som måste gå helt täckta. Vet vi ju att vi har i delar av världen. Kvinnor som används som ofrivilligt. För att donera sina ägg för andra kvinnor. Och så vidare. Och så vidare. Jo, det är bara att hon har satt ihop det här till en mardröm. Men det som jag tycker är fantastiskt med den här är ju. Mot alla odds finns det alltid några som står upp för det goda. Det är liksom så läser jag den. Men jag förstår att man kan läsa den som du gör. Men jag tycker också det är bra att tänka liksom att när individen går för långt så får vi en typ av förtryck. Och när kollektivet går för långt får vi ett annat förtryck. Och det säger mig att vi är verkligen gjorda för att hitta en balans.
Absolut.
Vi har båda behoven i oss. Därför att det är där liksom... zonen ligger. Och sen exakt hur det ser ut, det tror jag är ganska individuellt. Men i det här landskapet då, så är det ju, tycker jag, ganska viktigt att tänka på nu under covid, så har ju jobbet är ju ett slags kollektiv behov. Man är en grupp som ska göra någonting. Och det där kollektivet, jobbet, har ju trängt in på hemlivets område.
Visst är det
med
så.
Att vi jobbar så mycket hemma. Och hur mycket tid ska jobbet få ta? Liksom, tidigare var det så här, för en generation typ, man lämnade arbetet, då var arbetet klart. Nu arbetet är aldrig klart. Alltså min man sa till mig, liksom så här, jag har också suttit med omgångar av bokman, sa, kan du inte vara ledig någon helg? Ja, han har ju helt rätt. Men det är ju, mitt jobb är, jag är aldrig klar.
Det bara flyter ut.
Jag är aldrig färdig liksom. Och det där är liksom jaget och laget också, känner jag. Eller det är två lag mot varandra. Och jag, det är någonting jag brottas med, vad jag, hur jag ska få till det där. Vad, jag vet inte, har du några tips? Vad ska jag göra?
Nej, men alltså, det gäller ju att sätta gränser. Det gäller ju att kunna boka om möten. Du kan ju alla de här verktygen. Du är så otroligt bra på det du gör. Och då kan det ju kanske vara också att pressen kan öka ytterligare. Ja, jag vet inte. Du ska skriva din liksom,
nästa
åttonde
grej.
Bok. Och då är det inte konstigt om det känns som att du kanske, då måste du skriva eller ägna ännu mer tid åt det för att det ska kännas tillräckligt bra. Nu bara tänker jag hur andra författare ibland har pratat med mig. Så att jag tror att man måste vara lite snäll mot sig själv och tänka att det faktiskt, det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Och ibland får man ju flytta en deadline när det inte funkar. För att det är ju inte, det är ju inte meningen att man ska slå knut på sig själv. Och så att priset blir så högt att familjen tröttnar liksom.
Det får jag ångest av, den tanken. Så det behöver jag jobba med. Vad bra att du säger det.
Ja, jag ska ta med mig det den. Är ju också det här att, det är faktiskt min kloka man som har sagt det någon gång i någon jobbperiod. När jag bara har velat leverera 130%. Tänk 80%, det kommer bli skitbra.
Bra. Och, det är det killarna gör. Vi behöver lära
väldigt
oss.
Väldigt många killar, tror jag, gör kanske mer så i alla fall. Medan vi kvinnor i högre utsträckning ofta överlevererar och blir utmattade på köpet. Och ingen jäkel tackar en.
För de där sista, precis, de där som kom söndag kväll när du levererade ditt manus 23.00.
Nej, men jag var så, alltså du vet, och jag tror att för några år sedan då hade jag suttit kvar. Jag hade ställt klockan på 05, jag hade läst igenom det en gång till. Men nu kände jag bara, nej men alltså, det här är version 1 av det här manuset. Och det här är det bästa vi kan göra precis nu. Och nu behöver jag sova, för att imorgon ska jag podda. Så att jag tog ansvar.
Men du, är väldigt mycket spännande tankar. Vad tar vi med oss av det här framåt?
Nej, men det här med balans och balansakt och att hitta balansen mellan jaget och laget, det måste ju få vara en pågående övning. Och som du har sagt, det är ju så olika också i vilken fas av livet man befinner sig i. Du tänker ju, Maria, på fyra rum när du pratar om balans. På vilket sätt då?
Men det kan låta så här lite knäppt, men ofta när jag planerar mina dagar på morgonen så har jag fyra symboler som jag tänker så här, vad vill jag få gjort idag? Och då har jag ett hjärta och bredvid det skriver jag allt som har med relationer, familj att göra. Och det kan vara allt från liksom en gardin som har tappat follen som måste gå upp igen. Det hör hemma i mitt hjärterum till, nej men jag ska ringa den här kompisen som råkat ut för det här. Eller prata med något barn. Och sen så har jag en liten pyramid med basen ner. Det är min bas. Det är den träning jag vill få gjort. Det kan vara allt från en promenad till en yoga, en muskelträning. Och sen så har jag ett ljus. Och det är allting som har med stillhet, ro, andlighet. Jag vill hinna meditera idag, jag vill hinna lyssna på min lilla andliga app, den tar 10 minuter. Och sen har jag en stjärna och det är allt som jag behöver få gjort på jobbet liksom.
Guldstjärnan.
Ja, det är guldstjärnan liksom, eller så här, då blev dagen bra, då fick klämde jag dit det, precis. Och då, det är ett sätt för mig att tänka att mina, att göra inte bara ska handla om den där guldstjärnan.
Nej, vad bra.
Utan de, jag har andra rum och de här fyra rummen har jag ju hämtat från Indien. Där det är egentligen en engelsk författare som heter Rumor Godden som skrev om det här. Hon var engelska och drev skola uppe i norra Indien någonstans vid tiden före andra världskriget. Och hon skrev en bok därifrån om hur man ser i Indien på livet. Och där beskriver hon just de här fyra rummen som en människa har inom sig. Och att har man fått gå i de fyra rummen som är känslans rum, alltså hjärtats rum, det andliga rummet, det fysiska rummet och det mentala rummet. Mm. Då har man gått igenom hela sitt hus, då blev det en bra dag.
Mm. Och, ja, det låter så fantastiskt bra.
Ja, men nu, jag måste för testa mig det här. Är det ett berikande sätt. Det kanske inte funkar för alla, men det är min balans.
Ja.
Och sen är det ju olika saker som står i de här varje dag. Jag menar, beroende på vad jag har. Och ibland kanske jag inte har någonting i det andliga rummet. Men då känner jag kanske ska göra någonting. Ja, men jag vill hinna meditera idag på eftermiddagen. Eller.
Men för den som känner obalans så kan det ju vara ett verktyg att utforska.
Man kan utforska det. Och jag tycker också det här, man känner ju var man ligger i balansen. Så jag är så här, när jag känner att det har blivit för mycket av laget, då känner jag mig väldigt trött. Mm. Men när jag känner att det har blivit för mycket av jaget, då känner jag mig väldigt grå inuti.
Mm, nästan lite ensam.
Ja, eller grå, liksom jag har inte, jag känner mig, jag kan bara beskriva som grå.
Ja, ja.
Då vet jag att jag har gått för långt åt ena eller andra hållet. Och där är min zon. Och sen den ser ju, och jag har djup respekt för att det kan se väldigt olika ut hos andra också. Och den, alla har ju, var känner du, var går dina gränser? När har det blivit för mycket av det ena och det andra?
Nej, men det är ju när man skarvar och, ja men som sagt, sover för dåligt, inte får ihop någon som helst tid för eftertanke eller återhämtning, reflektion. Lika viktigt som fysisk träning tror jag den här reflektionen är. Jag tycker ordet balans kan ju ibland bli lite krävande för oss. Alltså, och då brukar jag tänka att vi står på en gungbräda. Det är inte speciellt länge som du lyckas hålla balansen om du står på en gungbräda. Så att det gäller även här att vara lite schysst mot sig själv. Mm. Och tänka att ja, men du kommer att stå och vippa på den här gungbrädan och dansa fram. Mm. Och ibland så tippar det lite neråt, ibland så tippar det lite uppåt. Och ibland så får du in balansen och står med armarna rakt ut och känner som att du flyger.
Mm.
Och det kan ju ingen göra hela tiden.
Nej,
men om vi då tar på oss de här mer utforskande beginner's mind-glasögonen som många forskare och kloka personer pratar om, då tror jag att man kan uppleva mer balans. Mm. Även om man inte kanske står alldeles stadigt, så kommer man kunna uppleva mer ögonblick av balans, tror jag.
Jag ska ta med mig ditt det här, vad har vi för förväntningar? Det tycker jag var jättespännande, det vill jag utforska med mina nära. Så tack för den, och jag tänker också för att något som skapar mycket obalans är ju förstås konflikt. Och olika förväntningar, och outtalade förväntningar, och förstod du inte att, och så vidare. Så det där kan, ja, kanske skulle kunna minska lite sådana onödiga småbråk om tjafsgrejer. Så tack för den.
Tack själv, och för dina rum som jag ska ta med mig.
Ja, då får vi ta med och låna varandra. Då får vi se hur det går.
Följa upp detta. Ja. Och ni som lyssnar är ju jättevälkomna att dela era
tankar.
Sommarbalansrelationsövningar, vad det nu kan vara.
Ja.
Det går jättefint att mejla till oss på halsorevolutionenpodcast@gmail.com. Och vi finns också på Instagram, där vi heter @hälsorevolutionen podcast.
Var rädd om dig och hoppas du hittar din, ja vad ska vi kalla det, balans, eller din, ja den här jämvikten mellan ekorren och pandan och mellan jaget och laget. Var rädd om dig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.